Du lyssnar på Den gyllene hämnden av Veronica Sjöstrand, uppläst av mig, Anna Maria Kjell. Till mamma och pappa, som till skillnad från Stellas föräldrar är oerhört sunda, stöttande och normala. Zürich, prolog. Matteo Rodin satt i baksätet på en taxi och nynnade med till Queens Don't Stop Me Now. Han log ut mot den förbiflytande staden. Äntligen hade han lyckats. Eller, rättade han sig själv, han var på väg att lyckas. Matteo fingrade på klackringen av guld på sin högra hand. Ringen, graverad med CR för Cyril Rodin, auktionshusets grundare, hade ärvts av männen i släkten sedan 1800-talet. Han hade fått den av sin far en gång i familjens bibliotek. De hade suttit där många kvällar och snackat, bara de två. Emanuel hade berättat om sina affärer, lovat att Matteo skulle få ta över när han var redo, att de skulle bli partners. Tyvärr hade det aldrig hänt. Matteo hade bara hunnit få en brödsmula här och där innan hans far gick bort. Det var så ensamt nu. Det kändes som om han förlorat den enda person i världen som verkligen sett honom. Men nu skulle han äntligen ta steget. Pappa skulle ha varit stolt över hans driftighet. Matteo tog två trappsteg i taget upp för hotellets gräddfärgade marmortrappa och klev in i lobbyn. En gammeldags prålig reception med kristallkronor och svällande ljusa soffor. Väl där saktade han ner farten, log lite åt sin spegelbild och drog handen genom det nötbruna håret. Det började bli lite längre nu, han gillade det. Sen släntrade han ut till hotellbaren med ena handen i byxfickan. Han längtade redan nu efter att få åka tillbaka till Stockholm i triumf. Han hade aldrig förstått varför hans far envisats med att inte berätta om sina konsultuppdrag för resten av familjen. De skulle inte ha tyckt att det var något konstigt. De hade ju förstått att det här bara var bra affärer. Och lite skatteplanering, men det var väl inte så farligt. Sånt gjorde ju alla. Matteo Rodin, utbrast en röst till höger om honom. Matteo vände sig om med ett stort leende och sa: "Där är ni." En man i 30-årsåldern, vars hår redan börjat bli rejält tunt, restes ur sin fåtölj. Matteo tog Mr. Smiths framräckta hand med bägge sina. Så trevligt att vi fick till ett möte till sist. Verkligen, tack för att du kunde tänka dig att komma ända hit till Zürich. Gick resan bra? Matteo nickade. Absolut, det var inga problem alls. Utmärkt. Ska vi sätta oss? Frågade Mr. Smith och svepte ut med handen mot stolarna. Gärna, sa Matteo, ställde sin weekendväska vid sidan av fåtöljen och slog sig ner. Det satt två killar till i soffgruppen. Den ena såg ut som en revisorstyp, den andra som en säkerhetskille, med svällande muskler under den illasittande kavajen. Champagne? Frågade mannen och räckte fram ett glas. Matteo log och sa: "Ja, det tackar jag aldrig nej till." Smart. Låt mig bara få börja med att beklaga din fars bortgång. En stor förlust. Tack. Han är verkligen saknad. Har auktionshuset återhämtat sig? Frågade Mr. Smith och la huvudet på sne. Jo, det har varit tungt ett tag. Men nu börjar vi få fart på affärerna igen. Håller ni huset inom familjen fortsatt? Såklart, log Matteo och lade ena benet över det andra. Men du bor i Nice, va? Fru och barn? Frågade Mr. Smith. Matteo tyckte att mannen hade en märklig blick, lite som en korps mörka ögon. Han nickade. Stämmer, vi bor i Jean-Lepin. Två döttrar där hemma. Frun är konstnär. Flera visningar på gång runt om i Europa faktiskt. Men nog om mitt liv. Låt oss prata lite affärer. Jag ser verkligen fram emot att få en chans att ta över pappas konsult.